När vi diskuterar Israel så här så har jag nämnt tidigare att det finns en broder och jag som alltid pratar förbi varann. Kristen broder i min ålder. Han är väldigt mycket för Israel. Och han tycker att man ska prata alldeles för mycket om Israel enligt mig. Jag menar, han går ibland på så hårt så att man inte kommer överens längre trots att man är överens i början. Vi är vänliga mot Israel. Men hur ska vi visa det? Ja. Och jag har gått och funderat väldigt många gånger på vad är som gör det här. Jag är också för Israel, liksom han är. Ja, det är för att svaret är ett steg längre ner. Och det står så här. Då läser jag ur andra Thessalonikerbrevet 2:9. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft. Med lögnens alla tecken och under. Och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade. Eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den. Så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem. Så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen. Utan njutit av orättfärdigheten. Okej, de som blir räddade, det är alltså de som tror på och älskar sanningen. Om vi skulle ta emot och älska sanningen, då skulle vi inte vara fientlig mot Israel. För det går inte. Alltså, heliga ande, som är en del av gudomen, Jesus och så fadern, det var det treenigheten. Det är Guds folk. Och judarna är också det folk som födde fram just Jesus. Att liksom vara fientlig mot Jesus som är sanningen. Det går inte om man älskar sanningen. Så även Israelfrågan går in i det epitetet. Är det så att vi inte älskar sanningen, ja, då kan vi nog vara fientlig mot Israel också. Men om vi älskar sanningen, då går det inte. Så det här med att älska sanningen, det betyder så väldigt mycket. När man pratar om yoga och lite sådana här avfall, så är det också lätt att inse att om vi älskade sanningen skulle vi aldrig släppt in i våra liv. Vi skulle aldrig släppt in i våra församlingar. Om vi älskade sanningen så skulle vi ha mer av Guds härlighet och kraft i omlopp inom församlingarna och hos kristna. Idag är det mycket kraft i de okulta manifestationerna. Ja, det är till och med så att de helar och läker, ser ut som. Men det gör de ju inte. De skär en själ till, helt enkelt, på det viset. Så det är väldigt bedrägligt. Men tänk om vi kunde få ha haft det i kyrkorna. För det är ju Jesu kropp. Och Jesu, han vill väl läka. Han vill ju oss allt gott. Och om vi älskar sanningen så skulle vi kunna ha det så. Idag går det ut på så mycket annat. Kärleken till pengar, till mammon. Kärleken till de här kundalinekrafterna är väldigt stark idag. Och då kan man fundera på, är det så mycket fel på oss då? Ja. Står så här från 11:e versen i andra Thessalonikerbrevet. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Alltså, när vi har gjort det valet att vi tycker att lögnen känns bättre, så sänder också Gud en ande, en villfarelsens ande. Så det kommer att befästas så. Men det gäller ju inte de som har trott på sanningen. Där kommer det inte in en villfarelsens ande. Och jag skulle vilja påstå att Israelfientligheten som växer i vårt land och lite överallt, den beror just på det här. Man älskar inte sanningen. Det är verkligen new age i allting. För där ska man ha sina egna sanningar hela tiden. Och vår värld har ju byggts upp på det. Det är vetenskapen, det är humanismen, det är alla de här ismerna. Som liksom har sin egen livsåskådning och ska konkurrera ut Guds sanning. Ja, den kan göra det i vissa lägen. Men de som håller på med den går förlorad. Men de som älskar sanningen, de blir frälst. Och frälst betyder att bli räddad. räddad till evigheten. Det betyder inte att jag ska bli räddad från alla obehagligheter i det här livet. Men jag kommer att bli räddad till evigheten. Det är Guds syften med allting. Det är inte ämnat att vi kristna ska bli rika, framgångsrika, mäktiga. Det så har inte Gud tänkt med. Han har tänkt att vi ska bli räddad så att vi får ha ett evigt liv hemma hos honom i himlen. Gud kan låta några bli framgångsrik och mäktig och sånt där om det gagnar hans syften. Men när vi kör vårt eget race, ja, då är det andra krafter vi kommer att öppna oss för. Det finns en bra grej som handlar om en person som hade sanning i hjärtegrunden. Alltså, vi har väldigt mycket att lära oss av den här personen, var och en av oss. Psalm 139. För sångmästaren, en psalm av David. Och det här är alltså konung David jag pratar om. Och då ska vi veta om att han var inte alls så jätterättfärdig. Han missbrukade sin makt. Han såg till att några konkurrenter, om någon läcker kvinna, var dödad och så vidare. Att se bara här då. Och det gör man ju inte om man har med Gud att göra. Man missbrukar inte sin makt, man manipulerar inte sin omgivning och så, men han gjorde det. Så hur kan man säga att han ska bli räddad? Varför skulle han bli kung för Israels folk? Ja, det för han hade en egenskap som är mer och mer sällsynt idag. Vi kommer till det. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står så vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger så utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga så vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Han hade verkligen en tro på en god Gud. Han hade verkligen en tro på att denna goda Gud gäller även för mig. Det spelar ingen roll om jag sitter eller står här. Du vet varenda tanke hos mig, säger han. Vart jag än är så vet du om allting. Och så från sjunde versen. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag får upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket så är du där. Tar jag morgonrådnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, ska också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger må mörker falla över mig och ljuset blir natt omkring mig, så är inte mörkret mörk för dig. Natten ska lysa om dagen och mörkret ska vara som ljuset. Han hade en brottens kamp här när han började på att tänka, var ska jag komma undan dig någonstans? Var ska jag fly? Han ville nog inte det. Men hans samvete tärde i honom här. Från 13 versen. Du har skapat mina njurar. Du sammanväver mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Han har en stor Gud. Eller han tror på en stor Gud. Men Gud är inte något större eller mindre idag. Han är likadan idag. David hade fått sett mig, förstått mig. Och han höll verkligen Gud som det största och viktigaste som fanns i han. Varenda grej. Alltså redan innan jag föddes. Då så danade du mig. Redan i moderlivet. Redan långt innan jag dör. Så är det bestämt. Alltså Gud är verkligen hela livet och evigheten för David. Det är ingen snack om det. Ändå kan han göra såna här hemska saker som han har gjort. Hur är det möjligt? Ja, han varit bedragen och begär till en kvinna som han ville ha. Till och med han. 17 versen. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud? Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem så är de fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig. Och sen kommer ett skifte från 19 versen. Där vi brukar sluta läsa här ungefär. För här har David kommit fram med sin stora bekännelse om Gud. Han visar verkligen, jag tillhör dig vare sig jag vill eller inte. Det är du som har fött mig. Det är du som har bestämt mig till det här. Jag har gjort fel, det vet han. Han nämnde inte det här, men profeten dyker upp så småningom här. Men här kommer det här. Gud, om du ändå ville döda de ogudaktiga, låt de blodtörstiga vika ifrån mig. De som talar om dig med svek i sinnet, de som har fört dina städer i fördärv. Skulle jag inte hata de som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid de som står dig emot? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har de blivit. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Alltså från 19 versen så kommer det fram någonting. Gud, jag hatar dem som står mot dig. Det är inte så särskilt kärleksfullt. Det är till och med starkaste hat han gör det. Och då har han hållit på att lovprisa Gud innan och sagt, tack gode Gud att jag är skapad så övermåttan underbar. Det kan vi säga var och en. Jag vågar när jag är troende. Jag kan till och med stå framför spegeln och säga så, trots att jag inte är vacker. Här uppe i huvudet tycker jag inte. Men jag säger som David, min själ vet det så väl. Någonting inom mig vet att jag är skapad alldeles fantastiskt övermåttan underbart. Titta på alla nervändar. Titta på alla celler som finns. Titta på alla våra kroppar och allting bara fungerar. En tid, men det fungerar väldigt bra ett tag. Och det är skapat av Gud. Så om vi skulle säga att inte vi är skapade övermåttan underbar, då skulle jag vilja hävda att vi är lögnare. För det är vi. Gud har skapat oss övermåttan underbar, var och en av oss. Sen kommer vi in på det här med sanningen och ärligheten. Helt plötsligt så blir det som David, när han är inför Gud, men han är i bön, han håller på att lovprisa Gud här. Han skriver en sång till honom och så kommer det över han. Men vad är det som bor i mitt hjärta? Och vad jag hatar dem med starkaste hat. Ja, men det, sånt ska inte bo hos en kristen, men det fanns hos han. Och vad gör han då? Han är ju ödmjuk. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Här har han gjort en bekännelse. Dels har vi stor Gud är, vilka fantastiska skapelse Gud har gjort med han. Vad som kan bo i hans hjärta och dölja sig i. Och när det kommer fram, utransaka mig, Gud. Led mig på den rätta vägen. Hjälp mig. Psalm 139. Så länge jag teg förtärdes mina ben i mig. Det var ju också på ett annat ställe. Men när han hade bekänt sin synd, då fick han förlåtelse och upprättelse av Gud. Han kunde inte göra det hemska ogjort. Så vad är det för signifikativt med David? Som vi har så mycket att lära oss av. Han lever, har ett gott förhållande till sanningen och han älskar nog sanningen, för som han lovprisar skaparen. Det är svårt för oss att åstadkomma det, men det är jättesnyggt det han gör. Han vågar medge hur det ser ut här inne ibland och bekänna det inför Herren. Han vågar medge att det finns krafter som kanske är så stark så att han behöver Guds hjälp att hantera det. Han har ödmjukhet. Allt är vittna om att den mannen har kärlek i hjärtegrunden. Kärlek till sanningen. Det står det om David också på ett annat ställe. Men det här visar det. Kärlek till sanningen i hjärtegrunden. Då blir man räddad. Inte annars. Om han hade tyckt att lögnen hade varit bättre, då har han inte skrivit så här. Då har han ju kommit med en massa bortförklaringar och kanske lejt några jurister och allt möjligt för att klara sig. Men här var det viktigare att Herren fick leda allting rätt. Kärlek till sanningen i hjärtegrunden. Det var grejen. Så därför kunde Gud återupprätta han och fortsätta använda han, trots att han egentligen hade missbrukat makt och varit mördare och så. Märkligt hur Gud är. Han bedömer på ett helt annat sätt än vad vi gör. Och likadant ser det ut i vår tillvaro idag. Det finns fullt med folk som har kvar kärlek till sanningen i hjärtegrunden. Kristna. Ganska många till och med. Som har det bevarat som en skatt i lerkärl. De kan ha det ganska jobbigt i de här tiderna. För det är så att det har med sanningen att göra, då ser du ju också vad som händer runt omkring. Och det är inte så roligt att se alla gånger. Det kanske många äldre församlingsmedlemmar har varit med och byggt upp. Ser man liksom att det kanske övertas av fel krafter idag. Hur känns det då? För blunda, det är svårt att göra när man har med sanningen att göra. Ja, det är nog väldigt personligt för var och en. Men inte känns det riktigt gott. Och kanske man någon gång skulle uttrycka sig så här: åh Gud, när han skriver så här: Gud, om du ändå ville döda de ogudaktiga, låt de blodtörstiga vika ifrån mig. De som talar om dig med svek i sinnet, de som har fört dina städer i fördärv, skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Alltså, ja, jag vet inte, jag kan ju inte uttrycka mig så här tydligt, men då känner jag mig väldigt ilsken på vissa personer emellanåt. När jag ser liksom att nu för de in det här som kanske många yngre förlorar vägen till Jesus på grund av det. Det är klart att bli arg. Men samtidigt utransaka med Gud. Det ska inte bo i mitt hjärta ändå. För att jag tillhör ju dig. Kärlek till sanningen i hjärtegrunden. Det var vad som fanns hos honom här. Och det var det jag läste i andra Thessalonikerbrevet. De som har kärlek till sanningen, de ska inte drabbas av denna villfarelsens ande. Och kom ihåg då liksom att vi lever i tider när antikrist ska försöka förleda. Med orättfärdighetens alla under och tecken. Det kommer alltså vara lockande för människor. Denna lögn som får oss att gå förlorad. Och det är lockande. Det är inte vi får uppleva kyrkan kanske helande eller befrielse. Det kommer de att kunna erbjuda. Men det kostar dig din själ. Så det är bättre att vara sjuk och på väg till himlen än frisk och hamna i helvetet. Absolut. Stå kvar vid Jesus vad som än händer. För det är det som är räddning. Det finns ingen annan räddning. Förlita dig inte på yoga, mindfulness, såna här konstiga meditationsformer och sen meditation. Även om det försiggår inom Svenska kyrkan i Stockholm i varje fall. Förlita dig inte på det. Det hjälper inte annat än längre bort ifrån räddningen och lösningen. Sånt ska inte ske i våra kyrkor. Det finns ju andra institutioner som sysslar med. Kyrkorna är till för att rädda syndare till evigheten. Så förlita dig på Jesus. Han är sanningen och han är räddningen. I Jesu Kristi namn. Amen.